Hej, får jag fråga, kreatin, har ni det?
Där har vi en variant, där har vi en variant och här har vi en tredje variant.
Okej, och vad är det för skillnad på dem då?
Märke bara.
Aha. Ja. Okej, och pris kanske?
Ja. Märke och pris. Aha.
De är inte svåra att få tag i. Finns i princip i varenda mataffär. Påsarna med pulver, burkarna med kapslar, flaskorna med drycker. Som ska hjälpa till att bygga muskler, forma kroppar. Optimera utfallet av de där repetitionerna på gymmet. Många hälsofrämjande tillskott innehåller koncentrationer av proteiner och annat som inte smakar så gott. Så de har fått smak av päronglass, kladdkaka eller persikoiste. Och det finns att välja på. I just den här affären står hyllorna med kosttillskott mitt emellan schampo och träningsstrumpor och precis bredvid tetrorna med måltidsersättning och detoxpaket för de som vill gå ner i vikt. Men eftersom jag letar kreatin så är det inte vågen som är i fokus utan musklerna.
Bygga muskler, det gör vi generellt någonstans mellan 5 och 20 repetitioner.
Antingen bygger du muskler eller så gör du det inte.
Vill du bygga muskler och bli starkare?
Vi börjar också tappa muskler om vi inte styrketränar.
Tänk också på att lyfta nog tungt, för du behöver stimulera musklerna och signalera till dem att de behöver bli starkare.
Kreatin är ett väldigt bra tillskott, framförallt för dig som tränar och vill ha mer resultat.
För det är musklernas tid just nu. Det pratas muskler överallt. Och här har vi äntligen en del av kroppen som får lov att växa. Så det gäller att maxa och göra det smart. Att träna lite trivsamt med TV-Sofia.
Är det lite lättare? Man kan också lägga sig på soffan om du tycker att det är lite långt ner på golvet. Bra! 40 sekunder då. Där då. I soffan, nere på golvet, sittande på stolen.
Det är verkligen inte att förakta, men allt fler intresserar sig för optimering. Att få ut mesta möjliga av sin träning genom att ta råd från elittränade personer och ta tillskott för att ge kroppen de allra bästa förutsättningarna för att bygga upp sig. Och ja, det kan möjligen finnas hopp om att det ska vara en genväg också. Kosttillskott har hur som helst utvecklats till en miljardindustri och pulver och shaker har letats in i vart och vartannat hem. I dagens Kropp och själ ska vi prata om det kosttillskott som kanske är störst just nu, nämligen kreatin. Ett tillskott som det finns en hel del forskning om och som framförallt tas för att öka muskelmassan och bli starkare. Men som också allt oftare kopplas ihop med positiva effekter i hjärnan. Men behöver våra kroppar extra pulvertillskott? Vad gör kreatinet i vår kropp? Och vad händer om vi slutar? Det är fokus på muskler den närmsta timmen när vi undrar om kreatin är en genväg till muskler eller ett onödigt tillskott. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neidemann.
All right. Jag befinner mig på GIH. Lite förväntansfull och nervös.
Ja, alltså jag brukar ljuga och säga att jag är 1,90. Men okay. Mer troligt än 1,88.
Okej. Okay. Det är inte jätteviktigt för de här resultaten.
Det här är nämligen startskottet för min kommande månad. Jag ska genomföra ett slags experiment. En slags träningsresa. För under en månads tid ska jag äta kosttillskottet kreatin, träna mycket och äta bra. För att sen se hur mycket muskler jag eventuellt kan lägga på mig. Och till min hjälp har jag William Apro, forskare på GIH. Och han leder mig till ett litet rum. Här står Dexa-utrustningen. En röntgenmaskin som ska mäta min kroppssammansättning.
Jag är redo.
3, 2, 1. Kör vi.
I den ska jag ligga i 3 minuter och sen kommer vi få reda på min fettprocent.
Och din totala fettprocent är 20,8%. Vilket är ett jättebra värde. Det är fullständigt... Det talar för en hälsosam kroppssammansättning. Så din fettfria massa är ju då 79,2%.
Vilket tyvärr inte betyder att jag har 79,2% muskler. Utan i begreppet fettfri massa ingår skelett, alla vävnader och organ. Men i det här sammanhanget...
Förändringarna som vi hoppas kunna se, de brukar man då tillskriva muskelmassan. Och vi ser en högre fettfri massa procent. Då är antagandet att den ökningen är för att du har fått större muskler.
Sådär. Då var det klart. Härligt.
Men det finns en sak som eventuellt kan stå i vägen för experimentet. Jag har redan tagit kreatin i ett halvår, men slutat ett par veckor innan mätningen på GIH. Så för att boosta effekten tycker William att jag ska kreatinladda.
Vilket innebär att du tar ungefär 20 gram, 25 gram per dag i 4-5 dagar.
För att sedan gå ner på en daglig dos på cirka 5-10 gram per dag, vilket är ungefär en tesked. Utöver det är förutsättningarna glasklara. Jag är en glad amatörmotionär som gillar och mår bra av att röra på mig. Jag är 33 år gammal och 188 cm lång. Jag väger 87,8 kilo och min fettprocent är 20,8 kilo. Och min fettfria massa är 79,2%. Det kanske inte säger er så jättemycket. Inte mig heller egentligen. Men allt jag vet nu är att jag kommer träna 4 gånger i veckan. 2 benpass och 2 överkroppspass. För att sen hoppas på någon slags förändring om en månad.
Men ska vi nöja oss där så länge då?
Ja, jag vill tycka.
Det tillskott som vår reporter Mattias Lindgren alltså prövar i en månad är kreatin. Ett av våra mest dokumenterade tillskott. Vi kommer att få det spännande resultatet lite senare i programmet. Emma Lindblom, dietist, näringsfysiolog, inriktad på idrottsnutrition. Jag vet att ditt första råd inte är att styra fötterna mot tillskottshyllan. Men skulle du kunna förklara vad kreatin är för ett sorts ämne? För det är inte ett protein som man kanske först tänker.
Nej, det är ett ämne som bildas i lever och njurar av aminosyror som är byggnadsblock som bygger protein. Och det finns ju, så det bildas naturligt i kroppen, men också så finns det i som lax och nötkött och animalier. Mm. Och sen har vi också många som använder tillskott.
Mm. Och vilken funktion har kreatinet i kroppen?
Det har lite olika funktioner, men om vi tittar på som i träningsvärlden så kan det ju hjälpa med muskelmassa och också att man kan med explosiva träning, man kan bli bättre på den explosiva träningen.
Mm. Och du sa att man får i sig kött och fisk. Mm-hmm. Så att, är det ofta man går omkring och har brist på kreatin?
Man går nog inte omkring och har brist på kreatin. Sen kan man ju fundera lite på om man har optimala nivåer. Så brist skulle jag inte säga att man går omkring och har. Om man är vegetarian och vegan, då kan man ha låga nivåer.
Jakob Gudjol, fysioterapeut, träningsprofil, skribent. Varför är kreatin så populärt bland folk som tränar? Kan man prata om en hype?
Just nu är det ju en hype. Mm. Sen har det varit populärt inom man säger, styrketräningsvärlden i ett par decennier skulle jag säga.
De ligger före de flesta andra när det gäller pulver och sånt.
Muskelökande grejer. Mm. Sen är de ju villigare att prova grejer som inte funkar. Eller som inte visat sig funka. Men just kreatin finns det bra data bakom. Liksom. Det är som så här, man får någon extra repetition och sen så verkar det också förbättra träningsvaran på sikt. Om man tränar 12 veckor med kreatin så blir det lite bättre än om man tränar 12 veckor utan samma träningsprogram.
Och vad är det som har gjort att det helt plötsligt har fått den här blivit så otroligt vanligt som det är nu?
Ja, det är svårt nu för tiden att veta, för det, liksom, sociala medier, det tar fart lite av sig själv. Någon får till ett bra klipp som blir viralt och så börjar folk kopiera det nästan oavsett innehållet. Så det kan bli nästan vad som helst som blir populärt, känns det som. Det är liksom inte någon ny data. Man ska säga nästan träningsstudion har nästan slutat komma på kreatin. Alltså det var 15 år sedan så var det liksom, ja men nu är vi klara med detta, kändes det som. Mm. Så det är inte det som har fått fart på det, utan det är nog bara att någon gjorde något som blev populärt.
Mm. Emma.
Jag tror också att förr eller tid för några år sedan, då kanske det var främst de som tränar väldigt mycket och idrottare som vill ta, som tar kreatin. Nu kanske har fått en bredare publik också på grund av sociala medier.
Mm. Hur tar man det här kreatinet? Tar man det i samband med träning eller?
Nej, du kan ta något som helst. Det ska byggas upp. Alltså det är en energibuffert i cellerna. Liksom. Vi har ATP som används snabbt, sen blir det kreatinfosfat då, där kreatinet används som är någon buffert till den snabba energin, om man ska säga. Mm. Så de nivåerna ska du bygga upp och det spelar ingen roll när man... Det är bara att man har ett högre intag dagligen över tid så blir det högre nivå. Eller om man gör en laddning då, som William nämnde i inslaget.
Mm. Så det är inte så att man tar... Det är inte som en energidryck? Eller,
du kan ta det så, såklart. Men det är ett pulver. Vissa slänger pulvret rakt in i munnen bara så sväljer de det. Andra löser upp din vätskan och sånt där.
Mm. Det. Vi har också Tommy Lundberg här, docent i fysiologi på KI, fokus på träning, muskelanpassning och hälsa. Hur ser du på den här hypen kring kreatin? Är det vettigt?
Nej, men jag håller väl med som sades här att det känns ju som att det är ganska aktuellt. Sen är det svårt att bedöma hur mycket det pratas om det nu mer än vad det gjorde för några år sedan. Och så där tycker jag är svårt själv, och som Jakob sa, vad som driver det. Men det är klart att det är ju ett av de mer... liksom, vettigare tillskott än man kan tänka sig, för att det är ju bara kanske en handfull tillskott som har någon form av evidens när det gäller prestationshöjande effekter, och det finns ju många, många fler tillskott än så som folk uppenbarligen tar eller tror sig tycka är bra, så att i den meningen så är det väl okej att just kreatin är populärt, för att det, där finns det ändå ganska mycket forskning bakom, får man säga. Mm.
Och vilka är de här handfulla som du pratar om? Det är koffein bland annat.
Ja, koffein har ju en prestationshöjande effekt, och sen har du några till då, beta-alanin, bikarbonat, rödbetsjuice, håller på att säga, men nitrater som man kan få via rödbetsjuice. Så att det är ju de i princip som anses evidensbaserade. Sen är de ju inte, de är ju till för lite olika saker, så det beror ju också på alltså om man inte styrketränar eller inte tränar för prestation, då är det väl ingen mening att ta någon av dem där, möjligen koffein då, om man vill bli lite piggare.
Mm, mm. Fast då brukar man inte tänka på det som ett kosttillskott riktigt.
Nej, det gör man ju, om man får ju i sig det. Många får ju i sig det via kaffe, men det är klart, vill man nå de här doserna som anses prestationshöjande, då är det ganska många koppar kaffe, kan man säga.
Mm. Vad vet man om alltså att det är mycket forskning kring det, vet man någonting om vilka biverkningar som finns av kreatin?
Ja, man får ju säga att det finns ju otroligt många studier nu för tiden, och det är ju ett, vad allt att döma så verkar det vara ett säkert tillskott, måste man ju säga. Det är en del tycker att de får magproblem och sådär, men det kanske har att göra med hur man tar det, eller om man tar det i samband med mat eller inte, eller hur man löser upp det med vätska och sådär. Så att i grunden så finns det ju inga liksom stora varningsflaggor. Den mer indirekta varningsflaggan skulle väl vara då om man tar det i någon cocktail av en massa annat som man har beställt in lite random från nätet och sådär, där man inte alls har... Men om man tar det som det är tänkt då i sin rena form som är köpt här, så då verkar det ju vara ganska säkert.
Mm. Men är det stora muskler, upppumpade muskler man ska säga, eller styrka man får av kreatin, Jakob?
De sakerna hänger ihop. Alltså du får framförallt mer muskelökning. När man kan, sen om styrka kommer med muskelökning, det beror lite på hur du tränar.
Mm.
På något vis.
Men vad är det gör i musklerna?
Exakt hur det leder till större ökningar, det vet man inte säkert. Man tror, det finns lite hypoteser om att det aktiverar fler satellitceller, som det heter, eller att det ökar, man säger, trycket i muskeln, för att det drar in lite vätska när man tar kreatinet också.
Mm.
Också något som kanske kan lura testet här sen.
Ja, men visst, det ska vara in mer vätska. För jag träffade en bekant häromdagen som har någon ganska typisk kreatinrelation, har ätit det under något år och skulle satsa på att träna, och sen så nu har han tröttnat lite grann och lagt av och träna lite mer normalt kanske, och har slutat med kreatinet. Och han tyckte att det tog lång tid innan musklerna blev lite grann som de var innan. De var lite pösiga, tyckte han. Är det något som du har hört talas om förut?
Nej, egentligen. Nej. Alltså folk, som sagt, vi tar här med biverkningarna, så är det ju, det som är svårt med kosttillskott överlag, det är att när studierna görs så är det vanligtvis 20 i varje grupp. 30 varje grupp, som mest nästan. Och det innebär att om det är en biverkning som drabbar en av 100 eller en på 1000, så får vi inte reda på det. Medan i läkemedelsstöd, då kan man ju 10 000 i varje grupp, och då får vi reda på de här ovanliga biverkningarna. Så vi vet ju att kreatin, det är ingen vanlig biverkning, då hade vi sett dem. Men om det är något sånt att någon får en svullen muskel, liksom en på 100, en på 1000, då vet vi inte det.
Nej.
Så det kan man väl säga. Och det är ju generellt för alla kosttillskott.
Mm. Emma?
Jag som jobbar mycket med idrottare, där är just om man får mag- och tarmproblem, vilket kan vara en biverkning, då kan ju det verkligen förstöra din prestation. En annan kan ju också vara att det kan ju öka lite grann i muskelmassa eller i vikt, vilket också kan påverka prestation. Och sen den tredje för idrottsgruppen, som de måste vara oerhört noga med, det är att om ett ämne tillskott är kontaminerat, vilket betyder att det innehåller ett otillåtet för idrottarna, ett ämne som är otillåtet för idrotten, då kan man ju, om man blir dopingtestad, så kan man ju testa positivt, vilket betyder att man inte kanske får tävla. Så om vi är tävlingsidrottare, då är det de tre grejerna som man måste vara oerhört noga med, och då framför allt att det här tillskottet man tar är säkert, och det är idrottarens ansvar att ha koll på det.
Men det kan alltså vara så att man köper vad man tror är ketamin, enbart ketamin, och så är det en massa andra saker i också.
Vid alla tillskott så kan det vara svårt att veta exakt vad som faktiskt är i det tillskottet. För det kanske inte står på innehållsförteckningen, utan det kan vara så att det kan vara en kontaminering, vilket betyder att det kan innehålla ett ämne som inte egentligen är menat som att det ska vara där. Och det finns också studier som visar att vissa tillskott kanske inte ens innehåller det ämnet man är ute efter. Så det är en liten sån här varningsflagg också. Mm.
Jag ska bara säga att jag råkade säga ketamin, det är kreatin.
Jag förstod det.
Vi pratar om det här, fast att ingen blir förvirrad. Men du jobbar ju med elitidrottare, där kanske det är rimligt att tänka sig att kroppen behöver extra även om man inte har brist. Men vanlisar, ska man tillsätta saker som man inte har brist på?
Alltså så här, det här tycker jag är en det beror på situation, som många av, i alla fall vi som jobbar med mat, tänker ofta så. Att förutsättningarna med alla tillskott, det är ju att man äter, har en bra kosthållning, man tränar rätt om det är att man vill ha träningsresultat, och man sover rätt. Det är liksom grunden. Så jag tycker man ska börja där. Sen kanske man kan få en eventuell prestationsförbättring. Och inom idrotten, då är vi ju jättenoga med att man har de här tre, träning, mat, sömn, återhämtning, det är A och O. Och sen allt annat är liksom icing on the cake. Mm. Att om det är på en hög nivå, om du är över 18, vi försöker att våra unga idrottare, att de jobbar på de här bitarna först.
Ja. Vi hörde ju vår reporter Mattias här som fick rådet att då boosta eller ladda intaget rejält ett par dagar precis i början då. Vad tippar ni då? Vilken effekt skulle man kunna tänka sig att se på en månad på kreatin? Vad säger du, Jakob?
Alltså, den fettfria massan kommer att öka. Det blir ju vätska om inget annat. Mm. Alltså, det är ju med i fettfria massamåttet. Så han lär ju ha ökat den. Nu angav de måtten i procent, alltså då vet jag inte vad det blev precis. Men han bör gå upp 1-2 kilo under den här tiden.
Vad tror du, Emma?
Mm, ja, men jag är enig.
Du håller med?
Att han får
Tommy,
resultat.
Vad tippar du?
Var det med styrketräning också?
En månad.
Han skulle träna hårt.
Eller?
Ja, nej, tyvärr är det ju så att det kommer att bero mer på hur bra han svarar på styrketräning än i kreatinet. Då, om forskaren i mig ska få tala. Ja. Men jag tippar på 2 kilo.
2 kilo upp. Ja, det ska bli intressant att höra det här lite senare i programmet. Det här med muskelvurm, det var ju länge något som mest var en grej för killar och män. Men på senare år har också allt fler kvinnor börjat träna lite tyngre. Och när kreatin på senare år även har kopplats till hjärnans funktioner, så har intresset för kvinnorna ökat. Mattias Lindgren har också träffat en PT inriktad på kvinnor i medelåldern.
Och så är det bara full on.
Exakt, sen är det bara att köra. Där, exakt. Precis så, där är bra djup.
Jag befinner mig på ett gym i Norrköping. Jag kastar en medicinboll högt upp i luften, rakt mot en vägg, och fångar den sen på vägen ner och går direkt ner i en så djup knäböj som möjligt.
Hur länge håller man på så här i klassen?
Ja, men det beror lite på, men jag tänker att du kan samla ihop en 5-6 repetitioner till varje fall.
Övningen heter wallball, och hon som står bredvid, som hejar och pushar, hon heter Lillemor.
Det är skitbra, snyggt. Bra, det var att fortsätta där.
Hon är personlig tränare och driver gymmet vi är i. Och vi har en sak gemensamt. Vi båda tar en daglig dos av kreatin. Ett kosttillskott som vi från början mest trodde var till för muskelknuttarna på gymmet.
Du vet, de här som vilar längre än vad de tränar.
Ja, ja precis. Ja.
Men sen kanske ungefär för en, ja men 4-5 år sedan kanske ungefär, så började jag känna, men gud, det här kanske faktiskt är någonting som inte bara är för dem som vill bli grova.
Så Lillemor börjar läsa på, gör lite research, och när hon känner att det finns tillräckligt med forskning som visar att kreatin inte kan påverka henne på något direkt dåligt sätt, testar hon och märker ganska snabbt en skillnad.
För min egen del så tycker jag att jag känner mig starkare. Jag kan ta i lite till, jag har de här extra repsen, eller jag kanske kan vara, ja men, ro lite snabbare på maskinen. Sen är jag alltid så här, vad är vad? Vad är placebo? Hur mycket kan man önska? Men kreatinet vet vi ju att det faktiskt ger kapacitet i musklerna liksom.
För Lillemor som är 40 plus finns det också en annan dimension. När kroppen förändras hormonellt, då förändras också förutsättningarna att bygga muskler. Och där blir kreatinet för henne ett verktyg, ett sätt att få ut mer av träningen.
Och vi vet att vi tappar jättemycket muskelmassa när vi liksom börjar få hormonella förändringar, vilket är för väldigt många runt så här, ja men unga 40. Ja men hur skulle jag då kunna optimera att faktiskt den träningen jag ändå gör, för jag gillar ju liksom att träna och röra på mig, även om det inte alltid bara behöver vara liksom lyfta tungt, men liksom jag är en aktiv person. Hur kan jag då försöka säkerställa att jag optimerar liksom, ja men min kropp för att kunna bli mer mottaglig för att bygga muskler helt enkelt? Och då kommer ju kreatinet in som en väldigt naturlig del.
Men kreatin är ju inte helt utan sina eventuella bieffekter. En vanlig oro handlar oftast om vikten. Men just i Lillemors värld, där prestationen oftast står i centrum, såg hon den eventuella viktuppgången som ett plus.
Det är viktigare att ta i än att lägga på sig ett halvt kilo. Alltså de här, då ser man kanske snarare som att okej, fan, ett halvt kilo till var bra, då vart det starkare.
Men samtidigt så märker hon att det är just den frågan som ofta kommer upp bland klienter och besökare på gymmet som är nyfikna på att prova.
Alltså, kommer jag gå upp i vikt nu? Blir jag liksom plufsig? Samlar jag på mig vatten? Och det är ju ganska intressant, för där finns det ju forskning som tyder på lite både och. Vad jag har kunnat läsa mig till i alla fall, och även liksom förkovrat mig. Men om du nu skulle samla på dig vätska, om du gör det, alltså då menar jag inte i cellerna som hjälper till att liksom skapa starkare muskler, då är ju det väldigt övergående. Det är ju liksom över en kort period. Men det finns ju också forskning som visar att man inte binder vätska i liksom kroppen, alltså så att du lägger sig runt magen. För det är oftast det som de flesta, och då handlar det inte bara om tjejer utan killar också, att de är typ oroliga för, ja men kommer jag se plufsig ut? Men det är ju inte, det händer ju inte. Och skulle du mot förmodan binda som sagt lite, så är det ju, det går ju över på typ någon vecka eller två när liksom kroppen reglerar det där själv.
Utöver sitt jobb som personlig tränare föreläser Lillemor också om kvinnlig hälsa. Och där märker hon samma sak. Intresset ökar. Och det är också här kreatin börjar få en liten ny roll.
Och även personer som kanske inte liksom historiskt heller har tränat massor, är du med? Men man ser och man hör och man förstår att det kanske kan hända någonting med liksom mina, alltså hjärnkapaciteten också, det är spännande.
Precis som kreatin binder vätska i musklerna finns det teorier, fortfarande i sin linda ska sägas, men att kreatin eventuellt kan påverka hjärnan på liknande sätt. Och det väcker frågor. Särskilt hos kvinnor i 40-årsåldern.
Det är ju att precis likadant som i musklerna, där liksom kreatinet går in och liksom stärker celler, så funkar det på precis likadant som i hjärnan också. Att liksom, kan man i en period där hjärnan är stressad, vilket för många det är runt och i klimakteriet, man kanske sover sämre, hjärnan är inte riktigt lika snabb som innan. Om man då kan tillföra kreatin, så finns det ju ändå saker som påvisar nu att man kanske kan bli lite skarpare i huvudet. Man kan inte säga så här att man blir smartare. Är du med? Det är en jävla skillnad. Men man kanske kan under en tid när hjärnan är stressad få den att bli lite mer stresstålig. Kanske att man klarar lite mer kapacitet. Det jag liksom vänder mig lite emot nu, det är de här rubrikerna som är så här: i klimakteriet tar kreatin så blir du smart. För det är ju inte att bli smart. Det är inte det, utan det är ju att få en lite mindre liksom, hjärnan blir lite mer stresstålig.
Kör två till då. Och sen kan du få andas. Bra!
Ja, den märks att...
Mer muskler och eventuellt en skarpare hjärna. Det kanske inte är så konstigt att det snackas mycket om kreatin just nu. För samtidigt som det sker har Lillemor också märkt en annan hunger från tjejer i alla åldrar att bygga muskler. Och i och med det kanske kreatin också får en naturligare roll i den nya trenden.
Jag känner verkligen att det är en trend, en vind som blåser åt väldigt mycket mer hälsosamma, liksom, mycket hälsosammare vindar än vad det var liksom för, ja, men nu får man backa med 5-6 år sedan. Nu är det mer var så här, okej, jag ska komma hit för att träna för att liksom bli smal. Nu är det mer kommer hit för att träna för att bli stark. Hur kan jag bli starkare?
Jakob Gudiol, träningsskribent, Emma Lindblom, dietist och Tommy Lundberg, docent i fysiologi, finns i studiet. Emma, är klimakteriet tiden när man bör börja tänka på det här med kreatin?
Klimakteriet är nog tiden där man börjar tänka på allt möjligt.
Precis. Det gäller nog även män som kanske inte kommer i klimakteriet.
Exakt.
Närmar sig 50 så rinner musklerna bort.
Så är det ju inte riktigt. Utan jag tänker allra viktigast för gänget 40 plus närmare 50 är ju kanske att se över sin träning. För det är ju så mycket som kan ske med klimakterier och det finns så mycket runt om, så jag tror att man kan ta en liten, se över sin träning, sin kosthållning, sin sömn, sin stressnivå och kanske börja där. Sen kreatin kan hjälpa även för tjejer och kvinnor. Men jag tänker att det är nog inte lösningen på alla problem, eller?
Nej. Det här med effekterna på hjärnan, vi har ju snuddat lite vid det. Jag tänkte att vi skulle prata mer om det nu. Mats Lekander, professor i hälsopsykologi, forskar om sambandet mellan immunförsvar, beteende och hjärna vid Karolinska institutet och Stockholms universitet bland annat. Vad säger du? Vad är dina tankar om kreatintillskott? Kan det vara ett sätt att hålla hjärnan ung?
Jag skulle först och främst säga att det låter ju väldigt lockande om man använder mycket energi i hjärnan som man gör, och trötthet till exempel är ett väldigt plågsamt och vanligt antingen symptom eller bara del av livet. Och vi vill alla ha bra arbetsminne och ett bra flöde och så vidare. De här kognitiva funktionerna ska vara effektiva i hjärnan. Därför låter det väldigt lockande, men tyvärr är ju evidensen ganska skral än så länge. Det finns studier som där man drar slutsatsen att man har effekter på till exempel arbetsminne eller andra faktorer. Men när man tittar på den hela forskningsbilden, då kan vi inte dra slutsatsen att den har en positiv effekt. Skulle det finnas en positiv effekt så kanske det snarare är vid bristtillstånd eller olika alltså psykiatriska eller somatiska tillstånd. Kanske möjligtvis sömnbrist och så vidare, men det här, jag tycker vi ska vara väldigt försiktiga med det där, så att när jag tittar på den här forskningen så drar jag inte slutsatsen att jag själv ska börja äta det, måste jag säga.
Lillemor här vill ju inte håsa det för mycket heller. Hon sa att du blir ju inte smart av kreatin, men du kanske blir lite mindre trött, kan hantera stress lite bättre. Är det mer i takt med resultaten, skulle du säga?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det här med stress och trötthet till toppen om vi får en högre motståndskraft. Men den slutsatsen kan vi inte dra av forskningsläget nu. Men det är toppen att träna och sova i den mån det går att sova. Mm. Alltså bra, man kan helt enkelt leva ett vanligt liv. Det är väldigt bra för tålighet. Medan jag kan lägga till att ett stort hälsofokus och oro för möjlig negativ påverkan av vad det nu är för någonting i livet, det kan ju faktiskt ha en negativ effekt.
Ja, för du är ju intresserad för hur vi uppfattar hälsa och vad som påverkar hur vi känner oss mer sjuka och friska i olika sammanhang. Vad tänker du om den här tillskottskulturen då? Vad är det som lockar med pulver?
Alltså jag förstår precis varför det är lockande att konsumera sig till bättre hälsa, och vi hörde ordet optimera, och det jag är inte ensam om att vilja optimera saker, tror jag. Så det känner jag verkligen igen mig i, men många hälsoprodukter, inte minst kosttillskott, de tas ju utan att det finns en brist, och då finns det ju ingen större anledning med att ta det. Kan möjligtvis då vara annorlunda med träningseffekter och kreatin, men när det gäller allmänt att tillföra ämnen genom tillskott som man inte har brist på, så är ju det, då gör man av med pengar och kanske fokuserar för mycket på symptom och så vidare och får ingen positiv effekt.
Men om vi har hört att det ändå finns en viss bevisad effekt, kan det inte vara så att vi också vill tro att vi har blivit både starkare och kanske lite mindre trötta i hjärnan av det? Placeboeffekten är väl ändå ganska stark?
Den är stark och det är uppenbart så att den här känslan av att vara motståndskraftig, att vara frisk och så vidare, det bygger vi upp från en massa källor, inte bara signaler som skickas från kroppen till hjärnan och som vi tolkar som i någon slags hälso- och energitermer upplevelsemässigt, utan det har ju också med sammanhang och förväntningar att göra. Vad tror jag om mig själv i den här åldern och så vidare och så vidare. Så att om vi ska ha nytta av en placeboeffekt, då vill vi slippa de här oroseffekterna och vi vill ha det tillsammans med en riktig effekt. Jag tycker som konsument av hälso- och sjukvård eller vad det nu är för egenvårdsprodukter vi kanske konsumerar, då vill vi ha den här effekten som är oberoende av en placebo. Sen vill man ha placebo plus som är ett tillägg.
Mm, precis. Vad tänker du Jakob om det här med effekterna på hjärnan? Och
jag håller väl med Mats. Att jag inte heller, jag tycker inte att studierna är övertygande alls. Alltså det, återigen, det är de här små grejerna. Alltså få deltagare. Sen är det ju ännu svårare att mäta utfall när det gäller upplever du energi? Hur pigg känner du dig?
Ja.
Prestationstester, liksom man ska göra någon form av kognitiv prov där man får inlärningseffekt. Alltså jag tycker inte det är alls övertygande. Ska man vara lite cynisk där, så är det ju lite att när den här forskningen har kommit, så har det också blivit att man ska öka dosen. Alltså den klassiska träningsdosen är 5 gram om dagen. Men när det kommer här med hjärnan, då bör man påstå att du ska ta 20 gram om dagen, du ska ta 25 gram om dagen. Och det gynnar ju de som säljer kreatin.
Mm.
Och så hamnar vi i det här, liksom, du får ett nytt fält. Alltså du får de här kvinnorna då som ska börja tänka på hjärnan som vi hade i inslaget. Men det gäller ju också grabbar såklart. Och det är väl inte... Nej, jag tycker inte alls det är så övertygande.
Vad säger du, Tommy?
Nej, men jag tycker liksom att jag tycker att det är liksom ändå så här tillräckligt inspirerande fynd för att jag tycker att man ska fortsätta undersöka kopplingen just mot hjärnan och äldre överlag. Jag tycker precis som Jakob sa förut att det här med musklerna och träning nu är ganska färdigforskat, men jag upplever att de här som bedriver mest forskning och kan mest kring kreatin i världen, de är ändå så här lätt positiva och inspirerade av den här typen av forskning som kommer nu, även kopplat mot sjukdomar som Alzheimers och så kanske. Så jag tycker det är definitivt ett område som är värt att eskalera forskningen i. Men jag håller ju med om att idag är det ju inte att tala om att det är liksom evidensbaserat. Men jag tycker det finns intressanta fynd i en del studier, så kan man väl säga.
Mm. Emma, som dietist, att öka dosen jättemycket.
Ja, och det är ju så, precis som alla har sagt här, att ofta säger det här, är 5 gram bra, men då kanske 25 gram är ännu bättre. Och så är ju inte kroppen funkar ju inte så. Den blir ju inte extra bra om man har mer än de optimala nivåer. Så där är det ju med alla tillskott, att har man tillräckligt liksom i kroppen, ja men då är kroppen i ett bra, liksom, har bra funktioner. Sen kreatin kan det vara lite annat då kanske. Men liksom, så jag tror att vi måste ändå ta ett litet så här steg tillbaka och se helheten i allt. För det är ju inte bara ett ämne som gör att du får träningsresultat, att du kan sova eller att du liksom orkar din vardag. Utan det är så många delar som man måste ha koll på, som man måste ta hand om. Mm. Men jag tänker en sak, om man börjar liksom kolla in med så här kreatin i liksom, om man aldrig har tränat kanske, om man börjar tänka som kvinna kanske, jag borde ta kreatin, och så börjar man träna också. Ja, men då kanske man, det kanske kan vara någonting att man får som en helhet, alltså man ser över sina rutiner och sin hälsa lite grann när man får upp ögonen för någonting. Och det skulle ju kunna vara en helt, en parallell bra effekt att man faktiskt kanske börjar träna.
För det kan ju vara så att man känner sig, om man bara går och tränar utan att ta kreatin, så kan man känna sig som att man är en förlorare, man har inte hängt med alls i utvecklingen och...
Ja, men jag tänker också att man kan ha mycket nytta av då istället kanske att börja med att lära sig hur man ska träna. För jag tror att många kanske går till gymmet och inte riktigt vet. Och då kanske det är mer värdefullt att få ett bra träningsprogram som funkar för dig och dina förutsättningar och dina mål. Så man kanske också kan börja börja där oavsett ålder, att man faktiskt gör den träningen som man liksom behöver för hälsa eller sitt mål. Liksom.
Mm. Men man kan ju tänka sig att jag kanske hade varit väldigt krallig här nu om jag hade tagit kreatin under mina få pass på gymmet. Vad tror du, Mats?
Tveksamt, men jag tänker också att man ska sätta allt det här i relation till de marknadskrafter som faktiskt försöker få oss att tro att vi blir så där stora eller starka eller uttaliga eller mindre trötta och så vidare. Om vi då äter de här tillskotten. Och det är ju i hög grad marknadsstyrt såklart med kosttillskott.
Mm.
Det har ökat väldigt mycket och det är jättevanligt med en konsumtion då, återigen, där man faktiskt inte har en brist.
Nej.
Det är väldigt lätt att titta på sociala medier eller annat och sen så listas då så kallade problem eller symptom som kanske är en vanlig del av livet, att man är trött ibland eller minnet brister eller någonting annat, och då är lösningen att klicka lite längre ner och köpa då de här produkterna som skulle där en brist skulle kunna då ge upphov till sådana symptom.
Mm. Vi pratar ju om kreatin idag och vi ska återvända till vår reporter Mattias Lindgren som har gjort ett test med att käka kreatin under en månad och träna. Ni tippade alla tre här att han skulle gå upp i vikt och få mer muskelmassa. 1-2 kilo ungefär. Mats, du 1, fick 7. Inte tippa. Vad tror du?
1,7.
Då ska vi se. Nu är det sanningens minut.
Jag är tillbaka på GIH. Det har nu gått en månad sedan jag sist låg i DEXA-utrustningen. Och jag känner verkligen att jag har gjort allt jag kunnat för att nå bra resultat. Visst, jag har haft bra och dåliga dagar på gymmet. Men ändå känt att de bra dagarna har varit lite i överkant. Och framförallt har jag kunnat pressa ut det lilla extra. Kanske tack vare kreatinet.
Ja.
Men känslor är känslor och DEXA-utrustningen mäter bara hårdkokt fakta. Ni vet upplägget. 3 minuter under röntgenstrålarna och sen kommer domen. Men någonting har hänt innan jag klev ner i utrustningen. Något som oroar William. Jag har gått ner i vikt.
87,2.
Oj då. Det var intressant.
För en månad sedan vägde jag 87,8 kilo. Nu väger jag 87,2 kilo.
Ja du, alltså jag vill ju säga att du har tappat massa fettmassa och så har du ökat i muskelmassa, men så har kroppsvikten varit stabil.
Ja.
Så vi får se.
Men du vet att jag har fastat hela dagen också.
Ja. Det borde inte spela jättestor roll.
Och härifrån vissnar tyvärr Williams blick ännu mer.
Ja, men här har vi jämförelsen.
Ja, just det.
Nu har vi kommit dit. Så här har vi 2 datapunkter. Mm. Första mätningen och andra mätningen. Så om vi tittar på, så har du tappat cirka 300 gram fettfri massa. Och så har du lagt på dig cirka 400-500 gram fett.
Men vad i helvete,
ja,
William?
Vet du vad, vi måste ta ett steg tillbaka här. Bara så att vi inte säger helt fel här nu.
Det William har sett är dessvärre helt rätt. Jag har lagt på mig cirka 500 gram fett och tappat cirka 340 gram muskelmassa.
Ja, precis. Ja, så du har lagt på dig 300 gram. Eller du har lagt på dig cirka 500 gram fett och tappat cirka 340 gram muskelmassa. Och totalt sett så har du då lagt på dig cirka 79 gram vikt. Så att i motsats till vad jag hade hoppats på. Så.
Jag är alldeles svettig här. Men alltså, skulle du säga att den här mätningen har varit plus minus noll?
Ja. Ja, ingenting har hänt.
Det låter så himla tråkigt när du har sagt det bara.
Ja, jag vet. Men som vi säger inom forskningen, så är noll resultat är också resultat.
Och jag vet att allt jag kommer säga nu så här med facit i hand kommer låta ganska fjuttigt. Men under min träningsmånad har den känsla som jag vanligtvis går till gymmet med svalnat lite. Alltså att jag går dit för min egen skull och för att må bra. Den har liksom bytts ut mot en slags prestationsbaserad press för att nå resultat. Och kanske är det där jag landar i till slut. Att i alla fall min träning ska vara i första hand lustfylld och inte prestationsbaserad.
Alltså jag önskar att ni som lyssnar hade kunnat sett uttrycken här i studion på träningsexperterna. Mats Likander, professor i hälsopsykologi, Tommy Lundberg, docent i fysiologi, KI, båda ni två, och Jakob Gudiol, fysioterapeut och träningsprofil, och Emma Lindblom, dietist och nutritionist. Ni alla gissade ju på att han skulle gå upp i vikt. Emma, vad gjorde han för fel?
Det är ju oklart, men jag tänker så här. Det är ju det som är med när man tittar på forskning och sen faktiskt en riktig människa. Det kan ha varit så att han, liksom, han kanske ändrar sina matvanor. Och helt plötsligt kanske han inte liksom fick i sig det han normalt äter. Som han sa här också, helt plötsligt tappade han. Det var lite extra stressigt att träna för att det här var prestationsbaserat. Det var han inte van med. Så det är ju här som är grejen med mycket tillskott och liksom hur vi är som människor, att det är ju inte bara en faktor. Här var det någonting annat som kanske skulle behövt kontrollerats i hans, om det hade varit en annan typ av studie, då hade man ju kontrollerat flera saker.
Det var ju
saker.
Ingen officiell studie.
Nej, exakt. Det här var ju bara ett, liksom, ett case.
Experiment.
Liksom. Ja, så då hade man nog velat kontrollera lite mera saker för att liksom, ja,
kunna säkerställa
vad som var vad. Liksom. Mm.
Tommy, du var ju säkrast på att han skulle gå upp i muskelmassa.
Ja, det trodde jag. Men vi har ju också, när vi kör styrketräningsstudier och sådär, så är det ju, har du 20 personer så är det ju en som inte förändrar sig alls i princip. Så är det ju, och han är ju nu uppenbarligen en i det gänget. Men sen är det ju svårt att veta. Det kan ju ha med kost att göra, dålig period, vi vet ju inte riktigt vad han åt. Sen lät ju som att han var ganska tränad innan då och även hade tagit kreatin innan och sådär. Och klart, är man redan ganska tränad och så förväntas man inte så stora effekter egentligen på 4 veckor då. Men det är ju mest spekulationer. Det är klart att jag trodde ju att han skulle gå upp lite grann, absolut.
Mm. Men är det störst effekter i början?
I början av en träningsperiod?
Nej, om jag skulle börja med kreatin idag, skulle jag få större effekter än om jag...
Ja, det kan man ju säga i den meningen att det är ju först då man så att säga fyller på och kanske då optimerar då inom situationstecken sina nivåer och får resultat. Sen kommer det ju att klinga av i takt med att styrketräningsresultaten också klingar av. Så att man kan ju säga att det ökar ju ganska ofta, muskelmassan kan öka ganska linjärt i början när man kommer igång med styrketräning ordentligt till exempel. Men det är klart att det förstår alla att det inte fortsätter i all evighet.
Nej, precis. Det är inte en kurva rakt uppåt. Fast det är det man tänker lite kanske ändå. Mm. En månad, var det för lite för att göra ett sånt där test?
Ja, men för honom kan det ha varit det. Sen normalt sett så, jag har själv gjort flera styrketräningsstudier som är 5 veckor och då ser vi ju ofta en uppgång på... i muskelmassa som kan vara i snitt mellan 6-8 procentenheter för de musklerna som man tränar. Så att det är ändå förvånande. Sen brukar vi ganska ofta ta personer som inte är så styrketränade från början och då får man kanske lite bättre effekt förvisso.
Jakob, hur reagerar du på det här?
Det var väl en bra illustration varför vi har flera deltagare i studier. Liksom vi gissar ju alla här på vad som skulle bli genomsnittet. Hade vi haft 100 personer så hade vi nog hamnat på ett ganska bra genomsnitt. Men som Tommy berättade där, så när du gör det här så du hade kunnat ha någon som gått upp 4 kilo och någon som då inte förändras. Och det är ju alltid problemet där när man är en person. Om vi går tillbaka till det Mats sa här innan med att man vill ju lägga till något som funkar, inte lägga till något som bara ger en placebo. Och väldigt mycket blir ju det att man lägger till saker som är placebo då när vi pratar kosttillskott, och det är ju svårt för då gör ju folk mycket samtidigt, alltså börja träna, börja äta lite bättre, kanske börja tänka lite på hur de sover och mycket alkohol de dricker och så vidare, och så lägger de till ett tillskott och så tycker de att de är lite piggare. Det är ganska tråkigt om man tillskriver den effekten till tillskottet då istället för att oj, titta, jag förändrar mitt liv och så mår jag lite bättre, så blir det istället att jag köpte ett pulver för 400 kronor och det fick mig att må bättre, så fortsätter man köpa det oavsett tills vidare liksom, på något vis.
Men vi hörde Mattias landade ju själv i den här i någon slags reflektion över att när han gjorde det här testet så blev träningen mer av en prestation. Han skulle liksom uppnå någonting, och han är ju ingen idrottare liksom till sitt yrke eller så. Är det sämsta sättet då att närma sig träning? Vad säger du, Emma?
Ja, om man har en hög tröskel till att börja träna, då är det ju jättemånga som tycker det är superstressigt om man ska ha krav och mäta och resultat. Sen har vi nog en annan grupp som blir supermotiverade av att mäta och få resultat. Så där tror jag det beror lite grann på vilken person man är. Han verkar ju vara den personen som kanske han tränar kanske bäst av att inte behöva mäta och ha resultat på det sättet i alla fall. Mm. Så där tror jag det är väldigt beroende på hur man är triggad och vad man mår bra av och vad man liksom, vilken typ man gillar. Men jag tror att den gruppen som aldrig har varit gym, är lite rädda för träning, känner att de kanske inte riktigt hör hemma, då ska man försöka hitta någonting lustfyllt som är kul, liksom, som man känner att man mår bra av. Liksom.
Vi pratar om kreatin idag. Det är ju då ett av de mest beforskade kosttillskotten. Men det kommer ju nya grejer hela tiden. Peptider, kollagen, elektrolyter, magnesium, allt möjligt. Vad är värt att kolla in, Jakob?
Tommy har ju redan nämnt det mesta där. Sen, man kan ju lägga till, alltså, sportdryck, proteinpulver och sådana grejer, det är vanligtvis så räknar man faktiskt inte det som kosttillskott, utan det blir någon form av energitillskott. Men de har ju också en plats i vissa situationer på något vis. Men annars är det inte... Elektrolyterna marknadsförs ju som någon hälsogrej idag, men det är ju ganska dum idé. Men man kan ju ha det om man håller på med ultramaraton och långdistanscykling och såna här saker. Då är det ju vettigt med elektrolyter.
Men finns det en risk att man håller på att mixa lite för mycket med olika tillskott? Man brukar ju säga att allt är gift, det är bara fråga om dos.
Absolut. Alltså tar du peptiderna så är det ju, alltså vi har ju insulin i en peptid liksom till exempel. De kan ju ha verkliga effekter. Och vet man inte vilken peptid man tar och vad man får för dos och sådär, så kan det ju bli riktigt illa.
Och det är också för att bygga muskler? Eller
peptiderna är allt möjligt. Vet du. De ska göra dig solbränd och de ska få dig att gå ner i vikt och så vidare och så vidare. Det är ju helt, det är ju inte, jag tycker vi ska inte prata om det när vi pratar om sådana här vanliga tillskott. Nej. Som man köper på ICA. Liksom, det är något helt annat. Det är ju mediciner i princip, de flesta.
Precis. Men vi har ju, på senare år så har vi ju, har det pratats mycket om den här långlevnadsrörelsen som ju på något vis har någon slags grund i San Francisco och de här IT-folket där. Att man, som också bygger på någon slags förändrad syn på människan, att se våra kroppar som konstruktioner, som är i princip en gammal bil som man brukar jämföra med. Kan vi alla bli som de här klassiska jänkabilarna på Kuba som bara fortsätter att rulla, så är det där vi vill. Vad tänker du om det där, Mats?
Jag tycker det är liksom någon slags prestationsbaserad hälsa och överdriven optimering som jag inte har så mycket övers för, just för att jag tror att det leder till negativa konsekvenser på en viktig del av hälsan, nämligen måendet och funktionsförmågan. Hälsan tiger ju ofta still, och man kan vid många tillstånd så har man ett överdrivet fokus på symptom från kroppen, och det vet vi att vi kan förstora dem, och vi kan lära, om vi får uttrycka det så, hjärnan att uppmärksamma symptom på någonting, och då blir det mer och mer obehagligt eller gör mer och mer ont. Så att jag tycker kanske att jag tror inte att det bidrar till att de blir så vare sig friskare eller gladare.
Vad tänker du, Tommy?
Nej, men just livslängd är ju klurigt, för att det är ju väldigt mycket styrt av faktorer som man inte kan påverka då, kopplat till genetik och otur och andra saker. Och sen kan man ju resonera givetvis.
Vissa saker kan man ju påverka uppenbarligen.
Ja, nej, men absolut. Man kan ju resonera att man kan göra det man kan då, så att säga, att ha ett gott liv och kanske i bästa fall ett långt liv då, och det är väl rimligt i en viss mån då. Det har ju med basala saker att göra, som vi har touchat, en god kost och sömn och sköta sin vård och tandvård och sjukvård och sådana som går till sjukhuset.
Men tar lite tillskott gör man ju också. Eller de tar ju mycket tillskott.
Ja, och de, vad vi vet idag, så lär ju inte det ha någon stor effekt på livslängden då. Så att det jag delar ju Mats bekymmersbild där, att det kan ju kanske leda till andra, så att det får väl en lagom dos av av tanke på hälsan är väl lagom, tycker jag.
Jakob, vad tänker du?
Ja, det är,
är det bra att se kroppen som en bil?
Nej, det är inte så den funkar. Men i stora dag så är det är en väldigt blandad grupp, de där longevity snubbarna, det är nästan bara killar.
Men det är ju de extremaste, men
vissa av dem gör
idéerna
ju det.
Har ju flyttat ut i resten av världen. Det är ju inte bara, alla är inte som han Johnson.
Nej, precis. Johnson är ju verkligen extrem. Killer. Det verkar vara ett väldigt tråkigt liv. Men han har ju liksom, han gör ju ändå grunderna jättebra. Så han är ju väldigt noga med sin dingsrup och sömn och de här grejerna. Han röker inte, han dricker inte. Han har koll på kosten, han har koll på sina blodfett och blodsockret. Alltså de här stora riskfaktorerna som vi vet spelar roll för alla. De har han ju koll på. Sen lägger han ju till en väldig mängd annat som är... Det är ju det som ger han uppmärksamhet på något sätt. Och det är väl inte... Det hade du kunnat skippa. Det blir mycket billigare. Blir mycket,
men alltså hela träningsindustrin går väl ut på att vi ändå ska... Eller hela att vi ska bygga våra kroppar och göra det på rätt sätt och... skulptera dem kanske, eller bli starkare eller bli snabbare eller i alla fall, eller leva längre. Är inte det samma sak egentligen?
Olika nivåer av det kan man väl säga, men som du säger, träningsindustrin, alltså jag brukar kalla det fitnessvärlden eller wellnessvärlden, den är ju inte riktigt evidensbaserad så fullt ut, liksom, utan det är ju mycket flum där omkring också på något vis. Det är ju också där mer försäljning på något vis.
Man kan ju lägga till, tycker jag, en viktig sak, det är ju att för nästan alla människor så är ju det enkla svaret att om man vill ha bättre träningsresultat, då ska man ta i lite hårdare när man tränar. Och det gäller ju både styrketräning och konditionsträning. För nästan alla människor så är ju det enkla svaret att om du tar i lite hårdare, anstränger dig lite mer, så kommer du att få bättre resultat. Så är det ju, tyvärr.
Du fnyser lite där, Mats.
Nej, jag fnissade lite. Det är lite tråkigt. Jag tycker det är ett underbart råd. Och baserat på god vetenskap. Men kanske, en del tycker det kanske är enklare att köpa ett kosttillskott då.
Jo, så är det ju.
Då jag skulle man definitivt tycka att det vore skönare om det gick att få samma resultat. Emma, vad tänker du?
Ja, men jag tänker just det här med tillskott, kosttillskott. Om man säger kosttillskott i form av vitamin och mineraler, då kan man ju faktiskt gå till vårdcentral, ta ett blodprov och se om man har en brist, om man misstänker att man inte har tillräckligt av något. Som till exempel järn. Det skulle kunna vara någonting som verkligen påverkar din hälsa, välmående och din prestation. Så har du låga nivåer där, ja, men då får du ju det utskrivet, då är det ju medicin, men då liksom förbättrar du de nivåerna. Och det kan ju verkligen hjälpa ditt välmående och din hälsa. Så, men man ska inte ta lite järn bara för skojs skull, om man inte vet att man
har
det.
Men det är ju heller inte så lätt att bara gå och ta ett blodprov hur som helst.
Nej, det är inte det som är lurigt. Liksom.
Kulturen.
Nej, exakt. Så det finns ju liksom, det finns ju privata aktörer också. Men det är ju någonting man kan kanske börja med då, om man inte vill gå den längre vägen och göra allt. Och jag tycker att man alltid ska försöka göra sånt som man faktiskt vet har ett syfte, att det finns lite forskning bakom och det man mår bra av. Och jag tror ibland när man glömmer bort det här diskussionen, det är liksom som mat, det ska ju också smaka gott, det är socialt. Jag menar, att leva ett helt liv på mat man inte gillar för att man ska bli några år äldre, det kanske inte alla anser är värt det heller.
Nej. Men vi har ju pratat om kreatin hela programmet idag och ändå kom fram till att det är ett ganska välbeforskat ämne ändå, som är relativt ofarligt att ta, om jag har tolkat er rätt. Annars får jag säga emot nu. Om det nu är någon som lyssnar som blir nyfiken på att testa det här, vad är det man ska tänka på? Hur ska man börja? Vem är svar på det?
Alltså jag kan börja med att säga att jag har ju några så här för idrottare och unga, att man måste vara noga med lite olika faktorer som jag nämnde tidigare innan man börjar ta något tillskott.
Mat och sömn och.
Ja, mat, sömn och så också, att det kan vara kontaminerat, det kan ge mag- och tarmproblem. Det är inte alltid lösningen att ta ett preparat. Nej. Så jag vill liksom bara att det är tydligt. Mm. Men sen tänker jag liksom, om man ska tänka att man ska börja, så ska man ju, jag tycker man börjar på en lägre nivå av liksom dosering, inte ta de högsta nivåerna.
Slowa igång lite grann. Det får faktiskt bli sista ordet. Tack så mycket, Emma Lindblom, dietist specialiserad på idrottsnutrition, Jakob Gudiol, fysioterapeut och träningsskribent, Mats Lekander, professor i hälsopsykologi vid Karolinska institutet och Stockholms universitet, och Tommy Lundberg, docent i fysiologi vid Karolinska institutet. Vi har också tidigare hört Lillemor Gustafsson, personlig tränare, och William Apro från Gymnastik- och idrottshögskolan. Kropp och själ är tillbaka om en vecka. Då handlar det om Alzheimers sjukdom som plötsligt blivit föremål för en debatt om hur effektiv en medicin måste vara för att den ska börja användas. Mer om det i nästa veckas program. Vi som har gjort dagens Kropp och själ är Emily Roslund, Mattias Lindgren, Astrid Ankarkrona och jag som heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande om en vecka.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.